själva syftet med Almedalsveckan är ju att det ska vara en mötesplats, eller lite som en festival för samhällsfrågor, och samhället berör ju oss alla, inte bara politikerna.
Okej, varmt välkommen Jörgen. Idag ska vi ju prata om Studie Almedalen, ett koncept som ni på Heromar har tagit fram. Innan vi gör det så tänkte jag att du kan få presentera dig, vem du är och vad du gör.
Ja, tack så mycket. Kul att få vara här. Jag heter Jörgen Dysvold och jag jobbar som eventdesigner och mötesproducent på Heromar. Vi är en mötes- och kommunikationsbyrå som har specialiserat oss på interaktion människor emellan. Och jobbar för en rad företag, organisationer och myndigheter, och egentligen med två saker. Det första är att vi hjälper till med skräddarsydda möten när man inte hinner själv eller när det är viktigt eller stort. Och sen det andra är att vi också utbildar väldigt mycket i hur man får till bättre möten. Så det är det vi ägnar oss åt när vi inte gör Studio Almedalen då, som vi gjorde. Det var premiär förra året, och i korta drag vad det är för någonting, så är det ju, vi var inspirerade av Musikhjälpen och har skapat ett likvärdigt koncept då, med en glasbur som vi placerar på bästa läge i Almedalen, och sen använder vi den som poddstudio och bjuder in intressanta människor som vi tycker har smarta tankar för fördjupade samtal om, kopplat till olika samhällsfrågor då, och försöker få dem genom samtalet att lära av varandra och tillsammans komma fram till nya lösningar. Och så spelas allt in, och eller det sänds live. Och det spelas in och det publiceras som podcast senare samma dag.
Mm. Och hur kommer det sig att ni skapar det här konceptet? Varför just Studie Almedalen?
Ja, precis. Det är många som har frågat om det och varför just poddformatet, också ljudformatet. Men vi resonerar mycket så här. Dels handlar det om att vi tyckte att det är många som lägger ner jättemycket tid och pengar och arbete på att skapa ett innehåll för ett evenemang i Almedalen under Almedalsveckan. Och så når det ut till en grupp på plats. Man vet inte hur många som kommer. 10, 20, 40, i bästa fall kanske 50-tal personer. Och sen så lyssnar de på det, och sen är det innehållet förbrukat. Och allt det arbetet man har lagt ner då. Så dels handlar det om att dokumenterade så att det kunde få ett längre liv, men framförallt att man också skulle kunna nå många fler än de som är på plats i Visby under Almedalsveckan. Det är jättemånga som inte kan, vill eller får åka dit. Så det är ju liksom en liten minoritet som är på plats, och den stora majoriteten är ju inte där. Och sen började vi resonera kring formatet, och då var våran tanke i alla fall att det här är ju alltid i skarven där juni-juli efter midsommar, och är man inte på plats i Visby under Almedalsveckan, då är det nog mer troligt att man tar på sig ett par lurar och lyssnar på någonting i hängmattan eller tar en promenad, än att man skulle liksom lämna familjen och gå in inomhus, fälla upp sin dator och sitta och titta på någonting. Och sen också, ärligt talat, mycket av det som är att se några människor som står och pratar, det kan man liksom få samma behållning bara genom att lyssna på ljudet, eller kanske ännu bättre till och med. Så det är därför vi valde att satsa på ljudet och att producera ett riktigt bra ljud, och att det ska kunna också få långt och evigt liv sen genom att det blir ett podcastavsnitt som kan lyssnas på av många tusen efteråt.
Ni har ju pratat om liksom Studie Almedalen som ett forum för att göra liksom Almedalsveckan ännu mer demokratisk. Kan du prata lite om det och hur ni tänkte där?
Just det. Nej, men det är dels genom att själva formatet har ju mycket fokus också på det, på samtalet. Att bjuda in människor att sitta ner. Så att det handlar inte om att stå upp och hålla en predikan eller att stå upp och delta i en debatt. Utan att man sitter ner och man samtalar och man försöker hitta liksom vad kan vi vara överens om. Och hur kan vi liksom tillsammans lösa problem. Och sen i det här demokratiska så handlar det mycket om också att det här som jag var inne på, att alla de som inte kan, vill eller får åka dit, att det är ju odemokratiskt om man då, för det blir väldigt exkluderande om man säger att det här vänder sig bara till er som har de möjligheterna och de resurserna för att vara med på plats. Så att dels så är det ju liksom att det ska nå ut till fler då. Men sen så försöker vi också ha, eftersom vi gillar interaktion, så försöker vi också få in sådana delar att man exempelvis under en sändning så kan man skicka in saker och vi bevakar det flödet och kommer upp intressanta frågor eller reflektioner där, så kan vi också väva in dem i samtalet eller liksom testa dem på de här experterna som sitter i studion just då. Så att då blir det också samskapat med publiken.
Mm. Vad skulle du säga, varför är det så viktigt att man får till det här demokratiska forumet just under Almedalsveckan?
Det är väl just för att själva syftet med Almedalsveckan är ju att det ska vara liksom en mötesplats, eller lite som en festival för samhällsfrågor. Och samhället berör ju oss alla, inte bara politikerna. Och vi vill ju också, från politiskt håll så vill man ju också få ett större engagemang hos medborgarna för samhällsfrågor. Att man inte bara skriker och pekar på politikerna att de ska lösa saker, utan att mycket kan vi ju lösa själva tillsammans som medborgare. Men vi behöver kanske lite hjälp och lite idéer kring hur det här kan gå till då. Så att det är väl jättebra. Vi försöker ju också jobba med formatet så att det ska bli lite mer lättillgängligt. Så språkligt och i energi och tempo och sådär. Så att fler än de som kanske annars går in och tittar på SVT-forum eller på den typen av politiska samtal. Att vi ska nå en större och en annan publik också. För att få fler att bli intresserade. Inte kanske av politik, men av samhällsfrågor i alla fall. Och vilja vara med i och jobba med lösningarna.
Mm. Vad är det för liksom typ av samhällsfrågor som ni tar upp på Studio Almedalen?
Förra året så hade vi ju 4 teman. Första dagen så hade vi tema demokrati. Och pratade mycket där om liksom vad är hoten mot den liberala demokratin. Och har den någon framtid ur olika perspektiv. Och sen så hade vi jobb och företagande. Och sen så hade vi en dag om livet och en dag om samhället. Och sen med olika programpunkter under de här dagarna då. Och sen också för att få in fler perspektiv så hade vi ett samarbete med Fryshuset. Så att varje eftermiddag tog vi in ett gäng ungdomar i studion och diskuterade dagens tema. Men ur ungdomsperspektivet då. För att få in det också, eftersom vi såg att unga vuxna annars är underrepresenterade i de andra samtalen och evenemangen under Almedalsveckan.
Mm. Ja, det är jätteintressant. Jag var på en föreläsning om just det, hur det är väldigt få unga som är med på Almedalsveckan. Samarbetar ni med något ungdomsförbund eller liksom, hur såg det ut?
Ja, vi valde medvetet att inte jobba med de olika partierna eller partiernas ungdomsförbund. För där är det ofta att då kommer de in och har en agenda. Så det handlar kanske inte om vad de själva tycker utan vad partiet tycker. Eller vad man ska tycka som medlem i det ungdomsförbundet. Så att vi valde att jobba då med Fryshuset. Och sen så också WWF, Världsnaturfonden, har något som heter WWF Youth. Så att båda de hjälpte oss att hitta intressanta ungdomar med intressanta perspektiv. Men som inte är engagerade annars i något partipolitiskt eller någon organisation. Vi ville liksom veta vad tyckte de utifrån de som de är och deras liv liksom.
Mm. Och jag tänker, du pratade om att ni hade lite olika teman och så. Det är ju ofta så att man kanske har någon samhällsfråga eller några samhällsfrågor som är extra viktiga för en själv. Har du någon sån fråga som du brinner extra mycket för?
Ja, jag fick förmånen själv att programleda ett samtal om ensamhet som var under dagen med tema livet. Och med bland annat Röda Korsets generalsekreterare och en representant från stiftelsen Mind. Och vi pratar, det är en väldigt viktig samhällsfråga och som bidrar till stor ohälsa idag. Man brukar säga det att den här ofrivilliga ensamheten är lika skadligt som att röka 7 cigaretter om dagen när man drabbas av det. Och det är många som upplever sig ensamma även om de kan ha familj och vänner och så vidare. Men man känner inte någon värdegemenskap med andra människor. Så det var jätteintressant att diskutera den frågan. Och också att vi snarare i samhället borde ha nollvision mot ensamhet snarare än självmord. För självmord är liksom slutstationen på en lång, lång resa av där man har liksom känt sig utanför och ensam. Och det är liksom, så vi ska inte behöva låta det gå så långt utan fånga upp redan på det första stadiet. Det var väl den fråga som jag tyckte var allra roligast och viktigast att lära mig mer om också.
Mm, mm. Är det något du har tänkt på tidigare eller dök det upp med Studio Almedalen, den här frågan?
Nej, jag har nog alltid haft ett väldigt stort samhällsengagemang och engagemang för också den typen av liksom inkluderingsfrågor och hur olika saker påverkar människors hälsa.
Mm.
Så att det var nog inget nytt, men det var... Jag lärde mig en massa nya saker och framförallt så kändes det bra att genom de deltagarna så kunde vi också dela med oss av en massa tips. Både vad man kan göra själv men vad människor i omgivningen kan göra också när man misstänker att någon upplever sig ensam.
Mm.
Så förhoppningsvis har vi hjälpt några.
Mm. Vad var några av de tipsen då som ni hade med?
Nej, men det var just det här med att liksom våga fråga rakt, våga vara mera rakt på sak liksom. Om vi kommer till det här liksom med, som vi var inne på då med slutstationen, men ser man någon i sin närhet som mår väldigt dåligt, att det kan vara befriande att ställa den här frågan, att om man nu har den relationen såklart, men att ställa den frågan att funderar du på att ta livet av dig, och att det är liksom, det blir en lättnad för den som får frågan då, och att man kan liksom kanske första gången få yttra det och berätta om det för någon annan. Och det kan ju rädda liv då.
Mm, mm. Kommer ni ta upp den här frågan igen i år?
Ja, det kommer vi säkert att göra. Vi håller på att jobba just nu med vilka teman vi ska jobba med. I år kommer vi jobba mer med fokus på de globala målen. Så att tanken är att alla programpunkter, då, alla evenemang och alla poddavsnitt ska peka på mot ett eller flera av de globala målen. Så att vi får något som håller ihop det hela.
Och som du sa, det här blir ju andra året som ni kör Studio Almedalen. Vad var dina och liksom era reflektioner efter att ni hade slutfört första året 2022?
Det första är väl, jag har ju själv jobbat med Almedalsveckan i många år och gjort evenemang på uppdrag av kunder tidigare då. Och sen hade det varit avbrott under pandemin. Så den första reflektionen var väl att det var ungefär hälften så stort i antal besökare och i antal evenemang. Men att det kändes som att det var lite ny grupp besökare, mera företag och organisationer som var där än tidigare år. Och att det var också ett större intresse för evenemangen och för innehållet än tidigare. De som hade försvunnit var nog många representanter från kanske kommuner och regioner som har mycket varit där för att liksom hitta till de olika minglen, om man säger så. Mer än de här evenemangen och samtalen. Så att jag tyckte, och tidigare har det nästan varit för mycket folk och för mycket evenemang också. Så det var nog en bra utveckling att det har blivit hälften så mycket då. Annars om man tittar på, kopplat till Studio Almedalen och reflektionerna där, var ju att vi var jättestolta över att vi fick ihop det hela. Vi producerade 24 poddavsnitt under några dagar där, vilket var ett hästjobb att få ihop. Vi valde att programleda många av de här samtalen själva och att jobba med manus och så. Så det var ett enormt arbete, men vi fick ihop det. Och att hitta olika samarbetspartners eller kunder som då ville köra evenemang hos oss i det här formatet var ju också väldigt svårt. För man är väldigt inriktad på att vi vill nå de som är där under Almedalsveckan och vi vill bjuda in. Så att då har man hellre 40 personer som sitter på stolsrader och lyssnar på ett panelsamtal eller en presentation av en rapport och så bjuder man på lite raps eller någonting efteråt. Trots att man genom oss då kunde nå, vi hade 500 som följde oss live för ett av avsnitten och flera tusen som har varit inne och lyssnat på det efteråt då. Så att man kunde nå många, många fler. Men det är alltid svårt när man tar fram ett nytt koncept att få dem att förstå vad det är för någonting. Det kräver ju också att kunden tänker på ett annat sätt och jobbar på ett annat sätt. Och sen så är det också svårt att liksom ställa om. Mycket av evenemangen som produceras under Almedalsveckan har varit tidigare år det jag brukar kalla för alibi-event. Att man arrangerar någonting för att få åka dit en grupp på 20, 30, 40 personer. Och sen har man inte haft så stort intresse av det här evenemanget och innehållet och att det ska nå ut och så. Men det tycker jag hade blivit mycket bättre. Och sen så en stor vinst med ett koncept som Studio Almedalen är ju också att det är en färdig lösning. Man behöver knappt ens vara med på plats. Vi hjälper till att hitta intressanta deltagare. Och vi kan hjälpa till med att sätta ihop manus. Och vi kan och sen allting produktionstekniskt och så. Där jobbade vi ihop förra året och kommer att göra det i år igen. Så att man köper in sig på en färdig liksom, studio och infrastruktur. Och det här med att sen efteråt klippa och producera som podcast. Och allt det ingår i paketpriset. Det är en ganska enkel lösning. Och det var väl också en spaning både från mig och från andra som jobbar med Almedalsveckan. Att förra året så var det mycket större efterfrågan på att inte liksom rigga sin egen arena eller bygga upp någonting och köra ett helt eget evenemang, utan att snarare köpa in sig på en slott i någon färdig lösning. Så.
Och hur ser trenden ut för i år? Skulle du säga?
Nej, men det är nog samma. Det svåra är ju att veta hur många arrangörer det kommer att bli som kommer att arrangera saker och hur många evenemang det blir och hur många besökare det sen blir som kommer att ta del av det här på plats. Då förra året var ju valår, så då var det ju liksom ett större partipolitiskt intresse. Men om man ser det på samhällsfrågor och så i år har vi ju ett helt annat läge. Vi har enorma samhällsutmaningar med krig i vårt närområde och skenande inflation och matpriser och många hushåll som har det extremt svårt och energifrågan och så. Så på så sätt så borde det ju vara bli mycket, många fler besökare och många fler evenemang och många fler viktiga samtal i år. Men det återstår ju att se. Sen de rapporter vi har fått från Almedalsveckan själva är att det är ett mycket större intresse i år än förra året och att de ser väldigt positivt på det. Så. Förra året var lite speciellt också, för då släppte man pandemirestriktionerna i mars.
Ja,
och egentligen ville ingen ta några beslut om de skulle köra något i Almedalen förrän då, efter det. Och då var det många som sa, fast nu är det lite för nära inpå så att då ska vi inte göra något. I år har man ju haft en helt annan framförhållning, så att jag tror att det är fler som planerar att göra saker.
Men du nämnde att du har varit med på Almedalen flera gånger. Vad skulle du säga, har du något favoritminne eller någon stund som du har med dig från alla gånger du har varit där?
Man pratar ju väldigt mycket om de här evenemangen, men det är ju också en fantastisk plats. Jag jobbade tidigare inom regeringskansliet med några ministrarna där. När Catharina Elmsäter-Svärd var infrastrukturminister, och det kom ju mycket kritik mot Almedalsveckan liksom, att det är lite för någon politisk elit och är exklusivt, och varför måste alla åka till en stad som ligger på en ö och att det är lite knöligt och sådär. Men hon sa det att om jag skulle få till alla de möten som jag där kan ta på några dagar, då skulle jag behöva lägga massor av tid i min kalender under resten av året för att få till de mötena som jag nu kan beta av på några dagar. Och de mötena skulle också orsaka en massa resor fram och tillbaka för människor som skulle liksom ha en väldigt negativ klimatpåverkan, istället för att det blir en resa för att kanske ha 100 möten. Och sen är det ju det här med alla evenemangen är ju en sak liksom, och de mingel och kvällsaktiviteterna är ju ett jättetrevligt inslag. Men jag tycker det viktigaste av allt är ju det här som händer mellan allting annat. Alla spontana möten och samtal. Och det är väl också mitt bästa tips till dem som ska åka dit kanske första gången, att planera in evenemang, men att också ge utrymme för de här spontana mötena och samtalen som händer när du är ute och rör emellan evenemangen eller. Och ett annat tips är ju också när man går på ett evenemang att ge sig tid och att stanna kvar efteråt. För det är ju ett evenemang som handlar om en samhällsfråga. Och då vet jag ju också att alla de andra som är på plats är ju då intresserade av samma samhällsfråga som mig. Mm. Så att också hänga kvar och liksom söka kontakt med de andra. För där kan man ju både få vänner för livet, men också nya samarbetspartners i viktiga projekt och så.
Om vi blickar framåt då, in i framtiden. Vad är liksom den långsiktiga visionen för Studio Almedalen?
Oj, vad svårt. Vi är väl lite grann, eftersom det första året förra året och mer som en pilot, och så blir det i år. Men då får jag nog gå tillbaka till de visioner vi hade förra året. Och det var att vi såg framför oss att vi kanske kommer att jobba med flera studios och flera parallella samtal. Det som blir nytt i år är att vi kommer att vara på en ny och ännu bättre plats. Precis innanför portalen när man kommer in i Almedalsparken. Mitt emot SVT där kommer vi hålla till. Och sen så kommer vi ha mer fokus också på mötesplatsen. Alltså upplevelsen för dem som är på plats då. Man kan ju slå sig ner och sitta utanför glasburen och titta in på det som pågår där inne och lyssna på det genom högtalare då. Men att också skapa en ännu bättre upplevelse för dem som är på plats och lite mer lounge-känsla så. Så att inför kommande år så är det väl det vi hoppas kan växa liksom, den lounge-delen, och sen så kanske ha flera studios parallellt. Och med fler arrangörer. Vi tittar redan i år på att kontakta olika podcaster som redan har liksom en plattform och en publik. Och som kanske då vill få tillgång till en studio för att på plats under Almedalsveckan spela in ett avsnitt av sin podcast. Och, eller komma in och programleda en av våra eller så. Så det är nog den här podcastbyn, arenan, som är visionen då i så fall.
Och du hade ju ett tips här när du pratade, men vad skulle du säga är dina topp 3 tips till en arrangör eller liksom en organisation som ska komma till Almedalen för första gången?
Vi pratar mycket om det här när vi arrangerar, hjälper till att arrangera konferenser och liknande. Att det här när vi liksom tittar och lyssnar eller läser saker, att det är ungefär som att äta. Och att man måste också ge utrymme för matsmältning däremellan. Vid konferensen till exempel så är det många som slarvigt säger då att ja, men då får vi lägga in en paus eller rast. Men det är ju i högsta grad en del av aktiviteten också. Så att det är väl samma sak där, att tänka på det sättet. Att man blir mätt efter ett tag om man bara går på saker och sitter och tittar och lyssnar. Utan man behöver tid för matsmältningen däremellan också. Och för återhämtning och reflektion, och det kan ju vara liksom att de här spontana samtalen, men det kan också vara att ge sig tid och gå ut och ta en promenad längs havet, eller bara gå och sätta sig på en bänk och blicka ut över havet och reflektera lite över det jag precis har lyssnat på. För då smälter det in bättre och jag kan ta till mig bättre av nästa aktivitet. Och sen när vi pratar med arrangörer, då är vi ju inne på det här som är liksom grunden för Studio Almedalen-konceptet, att nå många fler och längre genom att då spela in. Och man, antingen så spelar man in för att sen efteråt kunna liksom sprida det i form av video eller podcast eller så. Och det är ganska enkelt att åstadkomma. För ofta har man ju ljudtekniker på plats, man har högtalare. Så att det är bara att koppla en inspelningsutrustning till och liksom spela in samma ljud som går ut i högtalarna. Och sen kanske klippa det och göra podcast av det efteråt. Så det är ganska enkelt. Eller så filmar man och sänder det. Men vi kallar det här för att innehållet blir cirkulärt. Och att det liksom är mycket en hållbarhetsfråga också. Det här som jag var inne på. Om du ändå lägger mycket tid och pengar på att producera ett content, så är det så synd om det bara används en gång för en publik i ett enda mål. Utan att man kan använda det och antingen som det är eller klippa delar ur det. Så man har kanske ett samtal i Almedalen som man spelar in, och sen så har man ett samtal vid ett annat evenemang senare där man spelar upp ljudklipp ur det här samtalet som man hade där och har nya gäster som får reflektera på det de reflekterar under där. Man kan leka ganska mycket med innehållet när man liksom tar vara på det. Så. Och sen så är det väl också det här med, vi pratar också mycket om att bryta mot manuskriptet. Det är ju, om man nu vill nå igenom informationsbruset, och man konkurrerar ju med hundratals eller tusentals andra evenemang och arrangörer, då är det väldigt dumt att bara kopiera och göra samma sak som alla andra. Och då menar jag inte innehållsmässigt, utan mer formatmässigt då. Och då genom att bryta mot manuskriptet, och då tänker man istället så här, vad gör de andra? Då ska vi inte göra samma sak som dem. Och att man kan leka ganska mycket med formatet. Så att inte göra ett seminarium med en panel som står bakom några ståbord och får reflektera kring en rapport som presenteras. För det gör alla andra. Utan det här som vi gjorde till exempel, att skapa en plats där man sitter ner och har mer fokus på varandra och samtalet. Och det här ger utrymme för det fördjupade samtalet. Eller det kan vara precis vad som helst. Och liksom leka fritt med kreativiteten där, men att göra något annat. Och sen också det här för den som deltar att följa upp efteråt. För man träffar ju en massa människor där. Antingen direkt medan man står och pratar, att man connectar på LinkedIn, eller att man skriver ner namnen på dem man pratar med och som är intressanta, och så connectar man på LinkedIn efteråt. Eller byter kontaktuppgifter med varandra och att man sen följer upp det efteråt. De här som fortfarande jobbar med visitkort också, så har man kanske en bunt visitkort i fickan. För det blir ofta så efter Almedalsveckan att då går man rakt på semester. Så att sen några veckor senare att man då kanske gör sin uppföljning. Så att det också, man också får någon större nytta av det här. Inte bara trevliga stunderna där på plats.
Mm. Om man har en podd eller om man ska vara på plats på Almedalen och skulle vilja vara en del av Studio Almedalen, hur kan man kontakta dig då?
Antingen mig eller några kollegor. Och då man kan läsa mer om själva konceptet på studioalmedalen.se, och där finns det också kontaktuppgifter då. Det är mer överkomligt både i eget arbete och i pengar än vad de flesta tror. Så att våga ta kontakt.
Mm. Ja, tack så mycket för din kunskap och dina erfarenheter och att du delar med dig och att du kom hit.
Tack själv. Kul att vara här.